Ja, vilket lyx. Du levererar.
De är bra nu, bullarna.
Jag älskar dem.
Hej och välkommen till podden Under körsbärsträdet. I det här avsnittet får vi träffa musikern Nikolaj Dunger. Nikolaj kommer ursprungligen från Piteå men har bott länge i Stockholm. Han var en mycket lovande fotbollsspelare innan han sadlade om och blev musiker. I avsnittet berättar han lite om sin barndom, konst, tro och om när han började med musik. Frippe träffade honom för att prata lite om livet.
Då är jag på en bakgård på Södermalm hos Nikolaj Dunger. Hej Nikolaj!
Hej!
Hur är livet?
Ja, fullt upp.
Med vad? Vad jobbar du med nu?
Ja, just nu jag håller på med någon skiva. I Göteborg mestadels. Med en kille som heter Ebbot. Och så mixar vi just nu. Och så ska vi mastera. Och ja, så håller jag på med någon musikvideo så. Också. Och sen jobbar jag på ett ställe, 30%, med förståndsvarierade för att få ihop till hyran. Mm.
Men pandemin då, hur hårt har den drabbat dig hårt?
Ja, jo. Alltså det var ju... Jag har aldrig behövt jobba med något annat än det jag vill göra. Men den här tiden då hade jag ingen val. Jag var tvungen att betala min hyra.
Mm. Men du har inte varit sjuk själv?
Jag har varit förkyld flera gånger i småbarn. Men ingen corona av vad jag... När jag har kollat mig två gånger, då hade jag det inte. Men man vet aldrig, jag kanske hade det i början. När man inte kunde visste vad det var.
Men du har fått något så här ekonomiskt stöd och sånt där under...
Jo, två krisstöd har jag fått.
Men nu kanske man kan börja se lite ljus i tunneln, eller?
Jo, ja, vi spelar ju på... Hos Kristina. Det är Kristina som hade El Mundo och Matkultur. Kristina har öppnat ett ställe där vid Ersta terrassen. Nästan Ersta gavägen eller Ersta gatan upp där. Mm. En slags diakoniställe.
Ja, Ersta diakoni, Ersta sjukhus ligger vi där och sen så...
Till höger om. Istället för att svänga vänster till sjukhuset så svänger du till terrassen. Mm. Och det var 200 pers där nästan. Så, och då får man ju ihop till, då får man ju ett gage i alla fall. Ja.
Men har du kunnat utnyttja vakuumet under pandemin till någonting annat? Några oanade sidor som har dykt upp?
Ja, jo, lite. Jag har väl gjort lite. Alltså för att dra in pengar, jag har gjort måla och teckna och sålt grejer. Gjort lite utställningar och sånt där.
Du jobbar med konst också?
Ja, konst vet jag inte, men. Jo, det är väl någon slags konst. Jag gillar ju att göra massor med saker, olika. Jag har gjort skulpturer och jag har gjort teckningar. Och så, ja. Jag gillar liksom att hålla på. Jag tycker det är kul. Och sen ser man vad det blir. Liksom. Men det är väl lite sådär jättestora pretensioner i det. Jag tycker mer att det är som att man håller på. Man uttrycker sig med vad som finns till hands nästan.
Gör utställningar och sånt där också, eller?
Mm, jag har gjort lite. Jag har gjort någon på ett litet ställe. Och så ställer jag ut på något slott i Salsta slott med flera andra konstnärer. Mm. Då hänger de originalen i ett litet rum. Och så är det affischer som jag tryckt upp i 100x70 cm.
Mm. Har du hållit på med konst lika länge som du har på med musik, eller?
Nej, det har jag väl inte. Nej, det kom som senare. Sätt.
Hur kom du in på konsten då?
Det var som att jag fick en idé om att jag ville göra skulpturer. Att jag ville göra en svit med par som skulle följa, som på något sätt skulle... Som skulle ge en bild av en relation på något sätt. Från när man träffas och tills man dör. Och då blev det Jag har bara 7 skulpturer som jag sen göt på Konstfack. Jag gick där ett halvår. Gick upp till professorn och sa, den här skulpturer här som jag skulle vilja lära mig hur jag ska gjuta. Och så fick jag vara där ett halvår. Så nu finns de och då sålde jag dem och så. Sen blev det en liten bok som Lars Fure gjorde formgivning till som säljs på Runells. Och så finns det en skiva med musik till. Ja, det är jättemycket grejer som gjordes kring den där lilla idén. Och så, det var så det började.
Men du växte upp i Norrland, i Piteå, eller? Mm. Och hurdan var du som barn då? Var du kreativ?
Jag var ju väldigt fotbollstokig.
Fotbollstokiga?
Ja, jag spelade fotboll till jag var 21. Man träningsspelade i Hammarby och spelade i Umeå FC med Steve Galloway som sedermera blev djurgårdare. Träningsspelade med Malmö FF och var på väg att börja spela. Alltså jag ville ju, det var ju det enda jag ville göra. Men sen så var det som första låten som jag gjorde. Då var jag 18 kanske. Då blev det liksom något som hände. Då blev jag helt manisk. Och satt bara själv och pysslade och gjorde hur mycket som helst. Flera hundra försök till att det skulle vara sånger liksom. På svenska, på engelska. Och sen flera år efteråt fick jag ju kontrakt med Telegram med Claes Lunding. Men det var ju när jag var 24-25 liksom.
Men du sa din pappa var fotbollstränare?
Ja.
Och mamma då, vad jobbade hon med?
Hon var textillärare.
Okay.
Mm. Hon var väl den... Det är väl där på något sätt man har fått någon slags... Ja...
Det kreativa.
Någon estetisk sida som man har. Men jag vet inte. Jag vet att pappas sida finns i konstnärer också. Så att det kanske inte så... Det kanske finns någonting.
vad ville du bli som när du var barn då?
Men jag ville ju bara spela fotboll. Fotbollsproffs antar jag.
Som så många andra.
Ja, det var ju det roligaste som fanns. Och det är fortfarande... Alltså det är ju väldigt roligt att man får leka liksom.
Spelar du fotboll fortfarande ibland eller?
Nej.
Nej.
Jag är för gammal. Nej, men man gör illa sig för mycket.
Det är farligt.
Ja.
Men musik då, när du var liten eller ungdom, var musik viktigt? Eller var det bara fotboll?
Men det kanske, ja, det var som det kom som ett intresse av min kompis som heter Johan Pelber, en barnens kompis som älskade Black Sabbath. Och genom honom så gick vi igenom alla sabbatsskivor. Och det är ju liksom, ja, det blir ju inte så mycket bättre i rockvärlden tycker jag. Det är liksom, det är ju verkligen high time tycker jag med oss i Osborn. Men sen så gick vi igenom alla symfonirock och man lyssnade och då kom nytt intresse där. Av det liksom på något sätt. Och så det var ganska ung. Då minns jag, mitt första minne av musik, det var min granne som heter Lars Hövermark som spelade upp Little Richard på någon band, minns jag. Och då, det var, alltså, jag hajade till. Det var ändå så här, ja, det var makabert bra. Faktiskt.
Men lyssnade du på punk och sånt där på?
Jag missade helt punk. Jag var aldrig, jag hade väl ingen jag protesterade mot egentligen.
Det var ganska bra.
Jag tror det. Alltså jag bodde på landsbygden lite mer blandet i Piteå.
Alltså utanför Piteå?
Ja, lite utanför. Jag var väl inte... Jag uppfattade aldrig punk-eran. Jag var precis... Jag missade den. 80-talet var jag mer intresserad av att dansa disco säkert. Jag tyckte det var coolt när jag var yngre. Alltså när jag var riktigt ung. Så punken... Det var ingenting som jag kände var min grej. Jag var fortfarande för intresserad av fotboll då. Men så här efteråt då, nu kan jag fatta allting. Men då...
Man kan nästan se alla gäster i podden hittills har nästan varit en tråd, röd tråd att alla har lyssnat på punk någon gång under ungdomen liksom. Så.
Jo, men det kan jag tänka mig. Särskilt om du också... den listan som jag såg att du hade intervjuat, då kan jag verkligen förstå det.
Det kanske finns en grund till den listan om man säger utgår från vem jag är också. Man säger.
Ja, men det är bra att du får någonting annat då. Konsensusgrejen kanske inte blir så...
Så om du bodde på landet, var du socialt eller var du ensam barn? Eller?
Jag hade ju familj, bror som är äldre och så syster. Men min bror flyttade jättetidigt, 13-14. Så det var bara min syster och jag. Men ändå så här kärnfamiljartat på något sätt.
Men gick du på gymnasium också?
Ja, där.
Vilken linje gick du då då?
Gick jag samhälls...
Samhällskunskap. Samhällsvetenskap.
Ja, samhällsvetenskap.
God. Men vilken var den första konserten som du var på?
Första konserten... Ja, alltså första konserten som jag riktigt tyckte riktigt var kul. Det var ett Peterband som heter Nagasaki som spelade hårdrock. Och då var väl hårdrocken lite så här. Det var ju långt ifrån punkigt, men det var ändå... Hårdrock bet ju ifrån ganska mycket liksom på den tiden. Och det var väl innan pudelrocken på något sätt. Eller det kanske var under den tiden, men det bandet var inte det. Och då var väl lite mer så här... Ja, men... gav fingret mot den vuxna världen och man kände sig, oh, wow. Så det kanske var min lilla... punk.
Kände du då att du kanske ville stå på scen själv liksom eller så?
Nej, jag hade ingen. Jag kände aldrig det. Det kom inte förrän jag
hade... fortfarande inte känns så.
Nej, alltså jag är ingen så här jätte... Alltså jag tycker det är väl roligast när man kommer in i det och får spela med människor, men att spela själv, det har liksom bara följt av att jag spelar in skivor och nästan nödvändigt ont var det behövt spela. Och vill kanske också överleva på det förstås. Men det är inget sådär att jag njuter av det jättemycket. Liksom.
Första bandet då? Hur kom det igång? Eller vad
var det var mitt band som hette Striptease. Fruktansvärt. Ja, det var ett band med en kille som med ett tag spelade, tror jag, i Randy. Punkband från Piteå. Som sedermera skulle spela. Och så var det någon trummis där. Och en tjej som jag var tillsammans med då som hette Ellen. Så sedermera ska jag spela med Thomas Di Leva, tror jag, ett tag. Men ja, vi spelade väl ganska mina låtar som jag hade försökt lägga trummor på band. Det var ganska bra. Man lär sig ju supermycket av det.
Men gjorde ni någon skiva med det bandet eller?
Nej, ingenting.
Hedliga demokassetter?
Ja, inte ens det tror jag. Jag tror att vi hade väl en, två spelningar. Sen den tiden... Mitt andra band, det är jag fortfarande. De heter Korak. Och det är liksom jazz / symfonirock och riktig riddarrock. Alltså det är smaklöshet rakt av. Alltså i alla läger. Det är som det som är grejen på något sätt.
Men då hade du fotboll då och musik då? Eller var det här efter fotbollen?
Alltså, då hade jag båda. Nej, då hade jag faktiskt lagt av. Det var liksom efter jag var 21-20.
Men din fotbollskarriär, du sa att du har spelat i flera band och flera lag. Hur var det, back eller gjorde du mål eller vad?
Då spelade jag mittfält eller så där oftast. Men så är det väl mittfält så där.
Ja, och du menar du så du var nere i Malmö och spelade också eller?
Ja, det var bara träningsspelare, det kanske var en vecka.
Okay.
Men annars spelade jag väl i Piteå och sen kolla en liten hare. Hej.
Utomhus.
Ja, fint.
Någonstans på Södermalm. Finns det harar?
Ja.
Men,
jo, sen... men då spelar jag i Piteå. Så spelar jag i Umeå FC. Och sen spelar jag i Älvsbyn. Och efter jag spelar i Älvsbyn, då la jag av. Och det var väl en tid då jag satt och spelade min musik och spelade upp saker som jag hade gjort då. Kompositionen och så försök till låtar, poplåtar till dem som satt i turné när man skulle åka och spela med fotbollsspelarna. Så det var, då kände man att det här, ja fan, det är liksom det är något, det är svårt och de här sakerna gifter sig inte så lätt liksom. Mm. Så då Då la jag av helt enkelt.
Du hade liksom hållit på med fotboll. Så länge var det liksom... Kändes det sorgligt eller var det bara, kände du bara färdig? Var det bara skönt?
Alltså, om jag ska vara ärlig så var jag så upptagen av att göra det där. Och att det blev som en explosion och man träffar människor i den världen.
Ja,
och träffar tjejer och så här. Och det växte liksom allting. Och jag började resa så min värld blev ju så här supermycket större. Så då hade jag ingen tid att sörja den. Men sen efteråt tycker jag det var lite jobb. Rent fysiskt så är det ju ganska stor grej att leka och ha roligt liksom. Den grejen är ju, det är mycket energi i det liksom. Men nej, inte då.
Men din pappa, blev han besviken när du slutade?
Ja, han blev besviken.
Han blev det.
Ofta är det ju sådär att man har någon som tycker om någonting jätteväl, då lever de lite genom sina barn. De får leva ut sina... För jag var ändå så här. Ja, men det var ändå. Jag hade väl talang liksom. Jag var med i länslaget och uttagning till landslaget var väl. Så jag hade ju talang.
Ja.
Alltså jag var med i läger som skulle ut. Ja,
det där är grekiska för mig med sport. Men...
Ja, men det är ändå så att man hade väl någon slags talang. Jag var ju inte helt liksom. Nej. Det fanns en frö till någonting.
Spelade i alla fall om man säger.
Ja, det gjorde jag.
Oh. Men, och slutade med fotboll. Och när kom din första skiva då?
96. Då kom Songs Wearing Clothes heter den. Och den produceras av man... En kille som heter Manne von Ahn. Som sedermera spelar in Dynamite med Stina Nordesham. Tycker jag hans claim to fame, tycker jag.
Bygggubbar. Okej. Okay. Men hur fortsatte musikkarriären sen då? Efter det?
Då minns jag, då var inte jag i Sverige. Då var jag i Israel faktiskt.
Israel?
Ja, jag bodde på en kibbutz då.
Varför?
Jag hade fått panik och tyckte jag var lite fast i Sverige. Då kom något papper från staten om att man skulle anmäla sig. Så jag vet, jag kände mig lite fast överhuvudtaget. Och ville liksom komma bort. Mm. Och då såg jag någon så här ad. Det var någon så här, någonting om någon kibbutz då. Ringde jag det och så minns jag, åkte tåg till Grekland och så åkte jag med båt från Piraeus över till Israel. Natt, jättespännande. Landade i Haifa och så ringde jag något telefonnummer och så blev jag fördelad plats på en kibbutz ute i södra Israel.
Hur gammal var du då om man säger?
20 tror jag.
20, okay.
Ja, 21. Okay. Och då det var en härlig grogrund för allt som jag sen skulle göra med låtar att man kunde sitta själv och vara det var en jättehärlig tid. Så då när jag var där då fick jag veta att jag fick kontrakt med Telegram, med Claes Lunding och då så åkte jag hem för att göra det och sen dess har jag varit här.
Kändes det, då var det liksom klart. Då var det som bestämt.
Fanns men då var det stort att få kontrakt.
Ja.
Då var det så här 96, då var det så här intervju med svenska, DN, Aftonbladet, Expressen. Gör en ny grej, då var det så här en ny artist med någonting. Ja.
Det kanske lättare, det finns fler artister idag som ger ut skivor själva och explosion liksom. Så förr var det liksom... Det var väldigt få där som skivor som kom, när man säger. Även fast det var många.
Ja, det var någonting med, också med skivbolagen. De hade liksom lite större makt. Jag vet inte vad det handlade om. Kanske. Jag tycker det är skönt i så fall. Men om det har ändrats. Det är ju bara skönt att artister kan göra vad de vill. Det kostar ju så lite idag att spela in oftast. Men då var det verkligen... Och det var någon annat. En stor grej att göra en skiva på något sätt. Men... Kändes det som då i alla fall. Herregud. Det var ju så här, när jag fick min första skiva, det var jättespännande. Liksom. Mm. Att man fick... Man hade någonting som... Någon EP som heter Heaven Wear Our Clothes. Som jag släppte. Och jag minns jag gick och hämtade en box med 25 CD-skivor digipack på Slussen. Nej, på vid Skeppsbar, mitt mot Skeppsbar där vid vattnet. Ja, det var, jag kommer ihåg det än, det var så jävla spännande.
Stort. Men var det på engelska eller svenska?
Engelska.
Men du har gjort några skivor på svenska och några på engelska, eller?
Mm. Min första var ju Edith Södergran tolkning. Edith Södergran tolkningar.
Första svenska skivan, eller? Mm. Hur var det att tolka en sån stor poet?
Ja, det var helt makalöst. Men det gjorde jag när jag var 17. Det var mina första grejer som jag gjorde. Och då låg de i kanske 10 år, 15 år. Och sen så bestämde jag mig att då ska jag använda de grejerna.
Mm.
För då hade jag ju liksom så mycket intressant människor runt mig, så jag kunde ju bara göra det, men det kunde jag ju inte från början. Alltså när jag gjorde dem, för då hade jag ju ingen skivkontrakt. Jag visste ju liksom inte. Jag minns jag till och med skickade en musiken till Aftonbladet och tyckte så här, vet du någon som kan ge ut det här? Jag hade ingen aning vilka kanaler man skulle gå. Jag skickade bara musiken. Och jag tror det var Dagens Valnar som jag hade gjort. En ganska känd dikt som hon skrev. Och då fick jag svar från Aftonbladet. Ja, superbra. Men vad ska jag göra med det här? Jag förstår dem.
Men du har även tolkat psalmer, har jag läst.
Ja, precis. Det var, ja, det
vad var det för något?
Ja, det är konstig idé hade man. Jag skulle börja med att min mamma dog 2003.
Mm.
Och då var det som att jag var i kyrkan mycket. För min mamma var lestadian från familjen. Och de hade liksom det arvet. Och det kändes som att det var där jag ville vara då. Och sörja och vara där med henne på något sätt. Och då var jag mycket, och då lyssnade jag på. För jag gillar att sjunga i kyrka med män. Det är ju jätteskönt. Och då blev det som ganska naturligt att det var någonting som växte i det då, att jag fick sjunga psalmer, och jag tyckte det var så jävla härligt att sjunga med andra, och att man inte var i förgrunden, man var som en i det är ju magiskt.
Okay.
Ja, men det är ju magiskt. Jag fattar ju dem som körverksamheten, det är ju då, det är så här, en liten kugge, och man skapar något större liksom. Enda gången jag kan tycka att det mäktigt. Annars har jag blivit less på det här grupptänket då, från fotbollsvärlden. Men så då växte den där idén att använda sig av psalmer då. Och då upptäckte jag att det fanns några som var så jättefina i melodin. Och formen och liksom hur de ackordsmässigt och hur de gick. Och då tog jag de jag tyckte var finast i melodin, tog jag och använde den texten. Och så gjorde jag en annan melodi på den. Det är så konstigt. Jag vet inte varför det blev så, men så exakt så var det.
Okej. Okay. Cool. Men du sa att mamma var lestadiansk.
Ja.
Var du engagerad i kyrkan när du var ung?
Nej, jag gick i kyrkören någon gång och sjöng. Men jag hade aldrig någon intresse överhuvudtaget. För jag var så fullt upptagen att hålla på med fotboll.
Är du troende idag då, nu när du tar så mycket fotboll att tänka på?
Ja, precis. Det har tagit över. Nej, men jo, men det är väl. Jag har ändå någon slags tro från barnsben. Liksom. Jag tycker det är ganska viktigt. Nu när jag har egna barn så är det så härligt att ha en sån liten lugn stund med sitt barn och kan i alla fall prata om det. Man behöver inte leda in dem för mycket. Men min mamma bad med mig när jag var jätteliten. Kom hon alltid på kvällarna, så bad man, så gick man och la sig. Det tycker jag var ganska härligt sund.
Så du ber med dina barn ibland, eller?
Ja, jag har gjort det några gånger. Jag är inte lika mycket som min mamma. Jag tycker kanske inte det är så. Kanske inte lika övertygad heller som min mamma är. Men jag tycker ändå det är en härlig stund. Liksom.
Brukar du gå i kyrka så också?
Ja, men det gör jag faktiskt ibland.
Eller, vet du, vanlig kyrka eller?
Jo, det är vanliga.
Jag tänkte inte läste Dian, det var väl?
Men det är väl som
det vanliga kanske.
Ja, det är, det är väl som en vanlig svenska kyrka man går, men det var väl lite något annat kanske också. Alltså de gudstjänsterna kanske var lite annorlunda, jag har ingen aning faktiskt. Det kändes mer som att de kunde sitta hemma och läsa ur Bibeln. De var väl ganska bibelstyrda, tror jag.
Men brukar du läsa Bibeln nu eller idag?
Nej, det gör jag aldrig.
Det är bara att du ber ibland och går i kyrkan och så.
Ja, jag tycker det är någon så skön känsla över det rummet. Sen så kan jag tycka också att det är skönt att vara i en svär där en annan generation som... De har liksom släppt taget. De är inte lika mycket som alla andra här. Som man känner styr det här samhället. Det är så skönt med dem. Den här äldre generationen. De är liksom förtappade för de flesta. De syns aldrig. De hörs aldrig. Sen får man dricka lite kaffe med dem. Som ganska skönt faktiskt. Det är bättre än att sitta ibland med yngre människor som bara är så ängsliga på något sätt.
Men man kan säga Gud, är Gud i himmelen eller Gud i dig, eller var sitter Gud? Var finns Gud för dig?
Ja, finns Gud för mig. Antar att det är väl i oss alla. Det är ju någonting som är större egentligen. Jag har aldrig definierat egentligen vad det är. Det tycker jag är ganska onödigt för mig också att göra. Definiera vad det är. Det är ju någonting som finns, tycker jag. Ja, även i allt. I allt som man älskar, tycker jag. I musik och allting med sig. Men sen så när man direkt man börjar definiera, tycker jag allting börjar förlora sin kraft. Ja.
Men så du har både skrivit på engelska och svenska. Vad tycker du skillnaden, man säger, man snackar kraft och känsla i en text och sjunga på modersmålet eller sjunga på engelska? Eller är det samma för dig?
Nej. Det är så sjukt stor skillnad, tycker jag. Svenska var ju mycket, mycket mer... Det var ju roligare då. Eftersom många skriver på engelska. Men engelskan var ju också jätterolig i början. När man inte kunde engelskan. Då var det ju mer att man fick upptäcka ord. Och olika meningar. Och sägningar. Och fick egentligen låtsas med leka. Liksom låtsas vara någon annan på ett annat sätt. I fraser och... Ja, det är svårare att vara rocken, tycker jag, är ganska svår på svenska. Det är coolt med dem som lyckas med det, för det är ganska styltigt liksom svenska egentligen.
Vilka tycker du lyckas?
Ja, vad ska man säga? Första Ebba Grönsjön, måste man ändå säga. John Holm kan man inte säga misslyckas heller direkt. Nej, men det är väl då däremellan. Även om jag inte gillar skånska så jättemycket, så tycker jag Thomas i Bob Hund är fantastisk. Alltså deras första skiva, ja, det är makalöst, tycker jag. Men det är ju lite mer up to date. Så finns det mycket prog som var bra. Men det är någonstans där, är det väl. Jag tycker ändå det finns ju någon, ja, det är någonting där i den där, alltså det Tåström gjorde då. Inte så förtjust i det han gör nu, men då tycker jag det var så här, det ruset har försvunnit. Man vill ju liksom åt rus i musik. Och då när det liksom klickar, då tycker jag det är helt makalöst. Då spelar det egentligen ingen roll vilket jävla språk, men det är ju härligt när det är på svenska. Det blir så jävla direkt liksom. Man fattar ju direkt vad det handlar om, eftersom det är vårt språk helt enkelt.
Men så när du skriver en text på svenska, är det oftare att du känner att den inte liksom, att den blir patetisk, om du förstår vad jag menar?
Ja, alltså det kan ju vara, det är lite jobb, men jag brukar försöka inte tänka så jävla mycket i det. Alltså det går liksom inte att ha för mycket sån här. Ja, när det går till en viss gräns kanske, men jag försöker vara så mer att det... Jag försöker göra så mycket som möjligt. Sen efteråt då hör jag, vad fan, ja, är det här för mycket eller för lite? Ibland kan det kanske bli för paté. Det är ju sant, men ja, det är svårt det där. Alltså jag försöker, det är viktigare med att man får ut grejer, vad man vill säga. Sen så kommer det ju alltid patetiska saker. Alltså, om man inte ska vara patetisk, då skulle man ju vara omänsklig. det patetiska är ju viktigt också. Alltså det fula är ju viktigt också. Alltså det är ju inte, det är inte så att vi liksom bara säger bra saker hela tiden. Du vet ju själv liksom.
Ja, jag vet. Alltså, nej, jo, jag säger alltid bra saker.
Fan vad jobbigt. Jo, men att det här med att det viktigaste egentligen är väl att man, att det går hand i hand med vem man är och vad man försöker säga liksom. Det spelar ju så stor roll om det är patetiskt eller det är egentligen det viktigaste att det är ett paket liksom. Och när det är det så, ja, när man hörde Ebba Grön första gången då var det. Så enkelt är det. Sen det andra är som jätteviktigt överhuvudtaget tycker jag.
Men Ebba Grön, varför blev Ebba Grön så bra då, tror du?
Jag har ingen aning. Hon hade väl en bra kombo med människor runt. Att Tåström hade det. Såg ut så. Sjöng så. Hade den rösten. Den gitarristen. Den trummisen. Allting är ju liksom. Och den kompisandan. Allting är ju. Och den tiden. Allting spelar roll.
Men du gillade inte Tåström som han låter idag? Eller vad?
Nej, jag är inte så förtjust. Nej,
varför inte?
Alltså jag är ganska, alltså jag tycker när det är så här, jag bara inte gör det.
Okay. Men för dig, vilket viktigast, texten eller musiken när du gör en låt? Det ska vara en kombo förstås, men finns det något som känns mer viktigt?
Ja, det är väl någon, det ska väl sitta ihop allting tycker jag. Men ibland är det väl olika hur det kommer då. Ibland tycker man att det är viktigare med texten bara för att den kom innan någon idé. Men alltså, jag är ändå ganska mycket det lärde jag mig från det första man gillar från Little Richard och från Sabbath. Det är ju ändå så här, det är ju ruset man är ute efter.
Du sitter kvar i ryggraden.
Ja, musiken ska ju ta med en. Och då, om inte jag tar med av om man sjunger om sin gamla gata och så är det samma takt så här, i tre takt. Och så är det naket. Jag menar, jag vill ju att musiken ska vara rörig. Alltså Ebba Grön var ju så här, det var ju rus i det liksom. Jag vill att det ska, man ska ta, jag tar inte, ja, det är klart att, alltså min favorit är ju Kate Bush förstås. Och jag tycker Hounds of Love är ju största skivan. Det var ju min största skiva. Det var min Clash liksom. Så, ja, jag vet inte vad jag vill säga med det. Men det är någonting med, jag är väl mer, jag gillar också lite så här att saker och ting, du får gärna sticka ut liksom. Ja. Och vara så här för mycket på något sätt. Så man nästan tycker att, men gud, det här är nästan, alltså det här orkar jag fan inte med nästan. Men sen så här, efter ett tag, då bara sjunker in och så bara, så ska det vara tycker jag.
Vad lyssnar du på själv idag?
Jag lyssnar på egentligen allting. Jag försöker lyssna på mycket nytt. Även det som är superpoppis. Från Justin Bieber till allting som är, det lyssnas på mycket tycker jag det är intressant att lyssna på. Hur de får till det, liksom allting. Sen lyssnar jag väl på, jag hade ju en dille på David Sylvian mycket. En skiva som heter Gone to Earth. Som jag har somnat till i 10 år. En skiva, en B-sida som var instrumental. Som Robert Fripp var med och spelade gitarr. Så jag tycker om den väldigt mycket. Men vad jag lyssnar på nu, jag vet inte. Jag lyssnar på, det är ju när man har barn också. Då måste man ju som lyssna på deras musik. Så det är som, ja.
Du försöker inte påverka dem då att lyssna på?
Jo, men ibland så sätter jag på min sak. Då, men då,
Black Sabbath, Ebba Grön, men det går inte så bra, eller?
Ebba Grön lyssnar jag faktiskt aldrig på nu. Men Black Sabbath lyssnar jag alltid på. Om jag sitter och dricker och tycker att det är så här, jag vill ha lite partaj. Då tror jag sätter på en skiva med Technical Ecstasy som de gjorde. Den är helt fantastisk, den skiva.
Men gillar du att läsa böcker också?
Ja, men det gör jag faktiskt.
Har du någon favoritförfattare?
Jo, det har jag. Min favorit är väl Italo Calvino, tror jag. Största boken läste väl den förstås. Man har sett Proust, det går som inte komma undan. Den är det. största konstverk som jag någonsin har varit del av, tror jag.
Men du har inte skrivit skönlitterärt själv?
Nej.
Kommer inte komma någon bok här om några år här, eller?
Ingen aning. Kanske.
Jag hoppas det, kanske.
Ja, men alltså, det är roligt. Alltså, det är roligt att skriva, men det känns som att det är, för, det är ganska så disciplinerad och ha någon slags röd tråd så länge hålla i. Jag tycker det är ganska svårt. Musik känns nog precis länge att hålla i tråden för att jag skulle nästan orka. Så det känns lite väl nötande för mig med att skriva böcker. Det är som att, ja, det är lite väl introvert. Det tycker jag räcker med att man skriver en låt. Då man är ensam så länge så att man skriver en låt, sen hänger med människor.
Men du har även tonsatt texter av Cornelis, har förstått.
Det var inte jag, det var Georg Riedel som gjorde.
Okej.
Okay. Det var också frågan mig om jag ville sjunga.
Du gav ut en skiva med outgivna,
ja,
texter av Cornelis.
Ja, då sjöng jag dem. Men det var Georg Riedel som tonsatt.
Okej. Okay. Hur var det att sjunga? Eller vad tycker du om Cornelis?
Ah, makalös. Alltså, oj, oj. Ja, han har gjort otroligt bra grejer. Men det var ju jättekul att sjunga också, de grejerna. Men det blev som något annat då. Men det var ju ändå någon som Georg Riedel som ändå var med på den tiden som skrev det. Så det kändes som att, ja, det var nog mäktigt faktiskt. Inte bara för att, alltså, han kunde ju dessutom sitta och säga, lyssna på Dennis Dream med Lars Gullin och säga, men jag tror jag spelar bas på den här. Ja, men du vet, sådana sägningar. Det är ganska mäktigt.
Mm. Cool. Men du har även gjort musik till film, har jag förstått. Filmmusik. Stämmer det?
Ja, har jag det? Jo, jag har försökt göra någon till Jens Jonsson, minns jag. Det var någon kortfilm. Skrev jag enkom för den. Men det var ganska svårt. Jag är ganska formbunden liksom kring mina egna kompositioner, så jag gillar inte så mycket att göra och få människor som sitter och säger, ja, men kan du göra lite där, och, eller du vet, sprida ut, eller kan du ändra på det. Det är ganska svårt för den grejen. Men, ja, men det är väl det. Eller har jag gjort något annat? Jag har gjort något teater till Vita stenen, skrev jag.
Vilken teater?
Det var någon sån här barnteater.
Har du spelat teater själv också?
Nej, jag är helt värdelös. Jag skulle ju aldrig klara av. Jag försökte vara med i en film bara för att jag kände regissören, men det var fruktansvärt.
Blev ingen film klar, eller?
Jo, jag var med sen och hade två en mening som jag sa. Men,
vad hette den filmen?
Det var jobbigt. Nej, men det var Annors 1700 eller 1800. Det var en sån här thriller, svensk deckarserie som ska utspelas på.
Och när var det här i tiden ungefär?
Mm. Ja, det var före min dotter föddes. Ja.
Och hon är född?
2014, så det måste vara 2010 någon gång.
Cool. Men alltså, vad kommer hända i framtiden när kommande var på gång?
Ja, det är det som jag ska släppa de skivor med. Ebbot, så ska vi turnera lite grann. Jag har ju band, jätteroligt band just nu att spela med.
Vilka är med i det bandet då?
Då är det Niklas Korsell som spelar trummor. Marcus Holmberg, som han var med i ett band som heter Komeda på 90-talet. Och så Reine Fiske från Dungen. Vad fan är det mer? Och så Daniel Kurva på piano. Och Emil Strandberg på blås. Det är de som...
Och är det på svenska eller engelska?
Engelska.
Cool.
Men det är som... Jag gjorde en skiva som heter This Cloud is Learning med Soundtrack of Our Lives med Ebbot och dem. Och det var ju min tredje skiva då. Men det känns som att det är någon slags... Ja, vi fick chansen att jobba tillsammans igen för att han är så rolig. Tobbe.
Måste bara fråga också, ditt namn, Nikolaj Dunger, har vi säkert fått 100 gånger fråga, men det är lite ovanligt namn. Var kommer Dunger ifrån?
Jag tror att det är på pappas sida tyskt, tror jag, på något sätt. Mm. Men släkten är ju från mer mot Norrköpingstrakten.
Och där heter alla Dunger?
Ja, min farmors skid i alla fall. Eller min pappas farmor. De hade det namnet. Sen vet jag inte, jag har inte släktforskat så mycket. Men var vi kommer ifrån. Men jag heter ju Klaus Wilhelm. Så det är tyska namn. Så att du kan ju räkna. Det finns ju ändå någon koppling där.
Det är lite häftigt. Eller lite ovanligt.
Ja, det är väldigt... Min bror heter Per Håkan Urban. Jag heter Klaus Wilhelm Nikolaj. Det är liksom... Det blev något som hände där. Jag har ingen aning.
Alltså, vi sitter här nu på en innergård här. Utomhus på en innergård. En fantastisk innergård på Södermalm. Och det åker flygplan ovanför oss. Och det är hundar som skäller och barn som leker.
Mm.
Va, är det din studio som ligger här? Eller?
Ja, men precis. Jag har fått, det var faktiskt Nille Pärned, producent, som jobbade här. I ett av de här rummen. Sen la han av och hoppade. Han ville inte vara här länge. Så då tog jag över den. Med en kompis.
Men det är väldigt gammal gata det här.
Jo, jag tror det känns som att det är lite sån. Någon stuk. Det gamla Stockholm på något sätt.
Gamla Södermalm.
Ja. Det är härligt.
Tycker du om att bli intervjuad?
Nej. Det är väldigt svårt för den grejen. Men jag tycker att det... Vadå, det är härligt om man vill veta någonting, om vi har en intervju och så vill man, då kan man ju liksom, det kan ju komma upp saker och ting som man själv till och med upptäcker, alltså i sin bästa form kan ju en intervju vara nästan som att göra musik, alltså göra konst. Det är ju liksom, det är en konstform i sig. Man kan ju komma på saker själv som man inte visste, bara för att man styrs in eller man börjar tänka på saker och ting som är, ja, som det händer någonting liksom. Så är det ju verkligen.
Tycker du om att intervjua andra?
Nej, fruktansvärt tråkigt tycker jag.
Varför det?
Jag vet inte. Ja, man är ju inte, man är ju alltså intresserad och nyfiken ibland. Men då kommer du inte i den formen som någon intervjuform. Jag ska aldrig i hela mitt liv göra en sån grej tror jag. Nej. Men nyfiken är man ju. Det måste ju ändå vara det som är kärnan och fröet i det du pysslar med, antar jag.
Typ. Nyfikenhet och möten.
Ja, men precis. Ja, det är ju helt... Och när man herregud, när man spelar musik. Det är som det som är förlängningen av musik. Och det är där allting... Det är ju en kommunikation, liksom. Som man har med sig själv. I det man pysslar med. Och sen blir det större. Och då får man en skara människor som lyssnar. Och då är det ju liksom, då är man på en helt annan nivå. Och då är det ju verkligen möten som musik är. Det är där kraften finns liksom i musiken. Att det sprids liksom så fort. Ja, det är mäktigt. Det svåra är ju att det är ju en svår grej att prata om sig själv. Det är ju liksom inte alltid, det är ju aldrig, ibland kan det ju vara som man inte ens vill det liksom. Fast sen man har sagt att man vill det när man har gått med på att prata om sig själv. För det här är ändå det handlar om. Och då ibland infinner sig inte den känslan. Det är ju samma sak när man gör konserter. Ibland infinner sig inte känslan av att man vill sjunga just den tidpunkten man ska göra konserten. Så är det ju med allting. Men, så det kan man väl önska att man kunde vara bättre på något sätt. Men samtidigt så det är väl vad det är liksom. Och det här mötet, det blev så här.
Livet.
Ja, jag tycker det är som kanske någon annan gång när vi träffas så kunde, då är det så här, då kanske du önskar att du hade haft mycket mer. För då kanske man inte sitter och pratar in i mick liksom. Ja, men det är en svår balansgång det där. Mm. Att få allting, att människor ska vara naturliga och ärliga i en situation där man, att det är uppbullat för att vara det. Så är det ju. Men coolt ändå.
Du sa att du inte skulle prata så mycket, men du känns som du pratar väldigt bra.
Ja, tycker du det? Ja. Man försöker men ge en bild på något sätt. Men jag vet inte riktigt vad jag ska... Alltså man kan ju breda ut sig jättemycket. Men jag är väl inte sådär jätte... Alltså det här som kommit till... Antingen... Det beror på hela tiden stunden när man pratar med människor. Vilket det har ju med dig också att göra. Det har ju med ett möte att göra. Hur mycket man pratar om vad man pratar om. Men jag tycker att jag är ju superlycklig över att ha kunnat leva på musik i 20 år. Och allt det man har gått igenom är ju förstås supermycket. Att man har offrat trygghet och ekonomisk...
Vad skulle du jobbat med om du inte jobbar med musik eller fotboll om man säger?
Ja, då hade jag nog jobbat i en trädgård.
Trädgårdsmästare?
Ja, något sånt.
Och har lite odling här på...
Ja, jag vet. Ja, men det är ändå... Det är så här, jag tror att det är det enda som man... Det finns någon mening med egentligen, tror jag. Förutom att kanske ha barn och... Ja, finna någonting i... Någon lugn i det, tror jag. Att man har sin lilla jordplätt och odla och... Och känna någon slags tillhörighet i någon större sammanhang. Det är nog det bästa tipset, tror jag, för människor att känna att man kanske finns någon mening ändå. Eller vad tror du själv?
Det finns nog någon mening i, ja, komma nära jorden är ju fantastiskt.
Jag tror i alla fall det jag har känt har varit störst. När jag var i Israel, då var jag ute på landet och så. Och odlade och satte frön och jobbade med traktorer. Och det kändes ganska härligt.
Så. Kanske blir bonde på gamla dagar, eller?
Ja, det skulle vara fan. Det enda som egentligen är ärbart och någonting mer respektiga idag. Det är lite mer tidslöst, tycker jag. Faktiskt, jag menar, då kommer jag ändå pyssla med musik och någon lugn i det, liksom, tycker jag.
Mening med det?
Ja, men det tror jag. Alltså, jag tycker ändå att det finns en respekt i det yrket. Jag tycker att det finns i massor med yrken, men just det är nog det jag kan känna någon slags släktskap med. Men min mammas pappa, de var ju bönder, liksom. De levde, det finns väl någon koppling där, kanske.
Men tack så jättemycket för att jag fick komma till din härliga innergård här och hoppas att du får en trevlig höst och lycka till med projekten.
Ja, tackar. Och tack för kaffet och bullarna. Du har verkligen bullat upp här.
Ja, nu kan vi bulla på. Tack så mycket.
Tack.